Välkomna till ännu en lektion om mobiltelefonapplikationer med Java Micro Edition. Det vi ska prata om idag är spel och rörlig grafik och klassen Game Canvas. Om vi går ner till bild nummer 1 så ser vi att det är en telefon som visar en liten prick. Men tanken är nu att det där ska vara en boll som åker omkring på skärmen och studsar på kanterna. Vi har redan i den förra lektionen sett hur man ritar saker med hjälp av Canvas-klassen. Och hur man kan använda till exempel DrawLine och DrawRect för att rita olika figurer på skärmen. Men rörlig grafik, då ska man ju inte bara rita upp en sak och sen ska den vara likadan. Utan det innebär att man ritar lite olika bilder väldigt fort. Eller säg att man har kanske 50 bilder per sekund som man ritar och varje bild har ändrat sig lite grann. Och då blir ju effekten att det ser ut som att det är en sak som rör sig. Och det ska vi titta på hur man gör. Vi har ju sagt tidigare att om man ska rita saker då behöver man hålla reda på vad det är man ska rita för någonting och hur det ska se ut och var på skärmen det finns. Och går vi ner till bild 2 så ska vi titta på vilka data vi behöver hålla reda på om den här studsbollen. Först är det utseendet. Radien, det vill säga hur stor den är, och färgen. Och om det är så att vi inte ändrar på dem, ja, då kan vi hårdkoda det i programmet, det vill säga hela tiden rita med samma färg och samma radie. Men var bollen är, det vill säga x- och y-koordinaterna, de måste vi ju ha i variabler, för de ska ju ändras hela tiden. Och även bollens riktning och hastighet, vart är den på väg, det måste vi också hålla reda på så att vi vet hur vi ska ändra på de aktuella koordinaterna x och y. Och vi kallar bollens riktning för delta x och delta y, det vill säga hastighetskomponenterna i x-led och y-led kan man kalla det. Det är alltså hur mycket x respektive y ska ändras, antingen per sekund eller per steg, alltså per ny bild som vi ritar upp. Och för att göra det enkelt för oss så gör vi per ny bild. Så om delta x till exempel är minus 1, ja, då kommer x-koordinaterna ändras med minus 1 varje ny bild som ritas upp. Det vill säga att bollen rör sig en pixel åt vänster. Om delta x då är minus 1 och delta y, låt oss säga att den är 1. Och ni kommer ihåg att y växer neråt. Så då kommer alltså i varje steg bollen att röra sig ett snäpp åt vänster och ett snäpp neråt. Och effekten blir ju då att den rör sig sammanlagt då snett neråt till vänster. Vi ska gå vidare med bild 3 som visar koden för klassen studsboll 1 som är själva middlet, själva programmet här som vi ska köra. Ni ser att den är ganska kort för jobbet kommer vi att göra i vår specialkodade canvas. På rad 3 i studsboll 1-middlet så ser ni att jag har en variabel som heter canvasen. Den är av typen studscanvas och alltså kommer vi att göra en klass som heter studscanvas som är en sorts canvas som sköter allt ritande. Och det jag egentligen gör här i det här programmet det är, vi kan se på rad 8, att jag skapar en sån här studscanvas med new som vanligt. Och sen på rad 10 så anropar jag setCurrent för att visa den här canvasen. Och sen så kommer då allt jobbet att göras i canvasen. Nu ska vi skriva klassen studscanvas och vi kommer att börja med en lösning som inte riktigt funkar som den ska. Vi går ner till bild 4 och där har vi då klassen studscanvas. Och som ni ser på rad 5 i koden här så är vi från den vanliga canvas, inte från den här game canvas än så länge, utan vi använder vår gamla vanliga canvas tills vidare. Sen på rad 6 och 7 så har jag ett antal variabler som håller reda på var bollen finns och hur stor den är. Ni ser att bollens radie, dess x- och y-koordinater och delta x och delta y. Nu kan man ju tycka att x och y och dx och dy borde vara heltal eftersom pixelpositionen är ju heltal. Men vi håller reda på x, y och i synnerhet dx och dy som flyttal så att vi kan ha lite större noggrannhet. Det vill säga lite fler decimaler än man får med heltal. Sen går vi ner till konstruktorn och det ni ser att jag gör där är att jag hämtar bredden och höjden för att senare kunna stoppa in bollen precis i mitten på skärmen. Jag sätter bollens radie till 5. Den kommer att fortsätta att vara det. Man skulle kunna ändra den om man vill. Men för tillfället så låter vi den vara 5. Och så sätter jag alltså x och y till bredden och höjden på skärmen delat med 2. Så att den hamnar i mitten. Och jag sätter dx till 1 och dy till minus 1. Det betyder att bollen kommer att åka snett uppåt höger. Sen har vi det problemet som gör att det här inte kommer att fungera. Ni ser att jag har en while-loop där. Men vi väntar lite med den och tittar på resten av koden först. Därför går vi ner till rad 26 och metoden updateGameState. Vad den gör är att den räknar på hur x och y förändras. Det vill säga hur bollen rör sig. Det är den här som sköter hela bollrörelsen. Och den kommer anropas lite då så att den kan räkna ut bollens nya position. Och ni ser att jag börjar med att hämta bredden och höjden på skärmen. För de behöver vi för att hålla reda på om bollen har studsat mot en vägg. Sen så lägger jag till dx till x på rad 29 och dy till y på rad 30 då, så att bollens nya position finns. Men sen ska vi ju kolla om den har studsat på väggarna också. Och på rad 31 då så tittar jag om bollens nuvarande x-värde plus bollens radie, om det är större än bredden på skärmen. Ja, det betyder ju att i så fall så har bollen hamnat utanför skärmen, det vill säga kanten på bollen. Det är därför jag lägger till bollens radie. Kanten på bollen har hamnat utanför skärmens kant. Och om detta har inträffat, ja, då ska bollen studsa. Och det enda jag gör här är att jag byter riktning på x-komponenten. Det vill säga den studsar i x-led. Så jag multiplicerar x med minus 1. Eller jag skulle kunna säga boll dx är lika med minus boll dx också. Det är samma sak. Sen kollar jag även om bollen har studsat mot den vänstra kanten. Det vill säga om bollens x-position minus bollradien är mindre än 0. Ja, i så fall så ska vi studsa tillbaka från vänstra väggen. Och sen ska jag dessutom kolla studsar i y-led, att om y-koordinaten har hamnat utanför, eller rättare sagt om y-koordinaten plus bollens radie har hamnat utanför skärmen. Ja, i så fall så ska vi studsa i y-led på samma sätt som vi studsar i x-led. Och som avslutning i funktionen updateGameState så lägger jag till en liten utskrift här. Så att om man kör det här i emulatorn så kommer man att se en massa utskrifter i emulatorfönstret. Eller inte i emulatorfönstret utan i K-toolbarfönstret om man kör VTK. Där man ser bollens aktuella position och riktning. Vi går ner till rad 48 och här kommer paint-metoden, det vill säga den som sköter själva ritandet. Och den behöver ju inte räkna någonting på var bollen är, utan den tittar bara på x- och y-koordinaterna och ritar upp bollen där den ska vara. Och ni ser att jag börjar med att sätta färgen FFFFF, det vill säga helt vitt. Sen så målar jag hela skärmen med fillrec, det vill säga målar över allting som fanns där förut. Sen sätter jag färgen 0 på rad 51, det betyder svart. Och sen använder jag fill arc för att rita en cirkel. Vad är det då som inte fungerar i den här koden? Är det inte att vi på något vis räknar fel i update game state eller att vi ritar fel i paint. Utan felet finns i konstruktorn. Vi går upp och tittar på de här röda raderna på rad 19 till 23. För tanken bakom den där while-loopen där, det är ju det här att ja, vi ska ju uppdatera spelets tillstånd genom att anropa updateGameState. Och det här måste vi ju göra gång på gång så att vi räknar ut bollens nya position hela tiden. Och sen när vi har räknat ut den nya positionen, ja, då ska vi rita upp den. Och då verkar det ju kanske logiskt att göra en while-loop där. Så länge som sant, det vill säga för evigt, räkna ut det nya x och y och rita upp det. Men felet här det är ju att då kommer vi att fastna här i konstruktorn. Vi kommer aldrig tillbaka. Och bläddrar man upp lite grann till klassen studsboll 1 så ser ni att man anropar new studscanvas och då körs konstruktorn. Men sen kommer vi aldrig tillbaka från det där anropet utan där har vi fastnat i den här oändliga loopen. Så att det här med att sätta den här nyskapade canvasen som det som ska visas, ja, vi kommer aldrig dit. Och vi kan egentligen inte lösa det genom att flytta om koden lite grann, utan det vi måste göra här är att ha en egen tråd som sköter det här med att räkna ut en ny position och rita upp den. Ni vet att i Java så kan man ha flera olika trådar som jobbar parallellt och gör olika saker. Trådhantering kan vara lite krångligt och som alternativ kan man använda en timer istället. Den sköter om sin tråd själv och det enda man behöver göra är att skriva den kod som ska anropas av timern vid olika tillfällen. Ja, och sen startar den också. Så det vi kommer att göra nu är att gå ner till bild 5 och titta på en lösning med hjälp av en timer. Vår nya studscanvas på bild 5 innehåller alltså en timer, och tittar vi på rad 9 i programmet här då, så har jag en variabel av typen timer som heter TheTimer. För en timer är ett objekt som vilken annan Java-sak som helst, och vi ska hålla reda på våran timer i en variabel. Går vi ner till rad 22 och neråt, de här rödmarkerade raderna, så ser vi att vi använder två stycken metoder som heter ShowNotify och HideNotify. De där anropas från systemet när antingen våran canvas visas och när den försvinner och inte visas längre. För vi vill ju uppdatera bollen och rita på skärmen medan den visas, inte när den är dold i bakgrunden. Och det vi gör i Show Notify är att sätta igång visandet, och i Hide Notify så stänger vi av det. Och det gör vi då med den här timern. Om vi tittar på rad 23 så ser vi att jag skapar timern och lägger i variabeln the timer. Och sen skapar jag ett så kallat timer-task. Det är alltså timer-uppgift kan man säga på svenska. Det är en instruktion till timern om vad den ska göra för någonting när den så att säga ringer. Och tittar vi på den koden, den kan se lite konstig ut för den som inte är van vid det, men det gör att jag skapar en timer-task, och sen eftersom timer-task är en abstrakt klass som inte har något run, någon run-metod, så måste jag ha en run-metod med. Och vad den run-metoden gör, ja, det är just att anropa update-game-state och repaint, så att vi räknar ut nytt x och nytt y och sen ritar upp det på nytt. Sen när jag har skapat min timer-task, då ska jag också schedulera eller schemalägga detta timer-task. Och jag anropar alltså metoden schedule i timern. Jag skickar med mitt timer-task och sen 0 som betyder att vi ska inte ha någon inledande fördröjning, och sen 20 som betyder att var 20:e millisekund så ska det här köras. Och räknar man lite grann så inser man att var 20:e millisekund betyder att timer-tasken ska köras 50 gånger i sekunden. Och det blir ju en ganska bra uppdateringsfrekvens. Då flimrar det inte och man ser bollen rör sig mjukt. I Hide Notify så cancellerar vi eller stänger av timern om vi nu har någon timer. Och sätter dessutom the timer-variabeln till 0 så att skräpsamlaren kan samla upp våran timer och slänga den. I övrigt med Update Game State och Paint så ser koden likadan ut som den gjorde tidigare. Programmet i bild 5 med en vanlig canvas fungerar, men vi ska gå ner till bild 6 och titta på hur man kan göra studscanvas med hjälp av Game Canvas istället. Game Canvas är i det här fallet bättre än vanliga canvas. Dels för att vi har lite bättre kontroll över hur saker ritas, och dels för att i Game Canvas kan vi dessutom läsa av tangenttryckningar på ett bättre sätt än man kan göra i vanliga canvas. Om vi går ner till bild 6 och tittar först på rad 5, så importerar jag ett paket som heter javax.microedition.lcdui.game. Och sen på rad 7 så ser ni att jag ärver från inte vanliga canvas utan från den här nya game canvas. På rad 11 så håller jag reda på min graphics i en variabel jag kallar g. Den behöver vi för att jag ska göra uppritande sen lite annorlunda än vi gjorde tidigare. Ni ser i konstruktorn på rad 14 att jag anropar super med argumentet false. Så det betyder att jag kör game canvasens konstruktor med argumentet false. Game canvasen har en lite annan konstruktor än vad vanliga canvasen har. Och false där betyder Och Falls där är en flagga som talar om hur den här canvasen ska hantera tangentnedtryckningen. Om vi tittar på rad 27 så har vi en ny sak också. Jag anropar getGraphics för att lagra i variabeln g. Och sen så ska vi titta lite grann också på våran timer-task som jag ändrat lite grann. Istället för att anropa updateGameState och sen repaint så anropar jag först updateGameState precis som förut. Men sen anropar jag render som är motsvarigheten till paint-metoden. Och sen anropar jag flushGraphics som säger att nu ska det här visas på skärmen. Jag kunde ha använt paint på samma sätt som tidigare, men det här är då en lite mer flexibel variant där man kan ange vilka delar av skärmen som behöver ritas om. Så render kommer att göra de här anropen till fillark med flera och flushGraphics ser till att det verkligen kommer ut på skärmen. Och går vi ner till rad 67 och render-metoden som alltså egentligen är våran gamla paint-metod som bara har bytt namn och dessutom inte har någon sån här graphics som argument. Så ser ni att ja, den gör samma uppritande som förut. Och det här programmet kanske funkar ännu lite bättre än den tidigare versionen. För att programmet ska bli lite roligare så ska vi lägga in lite möjligheter för spelaren att styra vad som händer. Man ska kunna trycka på tangenterna, vänster, höger, upp, ner och även den här select-tangenten i mitten som man brukar ha på telefoner. För att öka farten på bollen i de olika riktningarna eller om man trycker på select-tangenten att stanna bollen. Och tittar vi på bild 7 här så ser vi att här har vi en metod som heter process keys som jag har skrivit. Och vad gör den? Jo, den börjar med att anropa någonting som heter get key states som är en metod som finns i game canvas. Och den returnerar ett heltal som anger vilka tangenter som just nu är nedtryckta. Och det är ett antal bitar som det här heltalet består av. Och varje bit anger en viss tangent. Och går vi ner och tittar på första if-satsen så använder jag lite kod här för att kolla om den bit som anges av konstanten left pressed, som jag också har ärvt då eller fått från game canvas, om den biten är satt. Det vill säga om keys bitvis and med left pressed, om det är skilt från 0, ja, då har vi ju tryckt på den där knappen. Då är vänsterknappen nedtryckt. Och i så fall så ger jag en liten utskrift här så att man kan titta i sitt fönster på emulatorn. Och sen om vänsterknappen var nedtryckt, då ökar jag hastigheten åt vänster med 1. Det vill säga dx, bollens delta x, lägger jag till minus 1 till. Och på samma sätt kollar jag om jag har tryckt ner eller om jag håller högerknappen nedtryckt, uppåtknappen eller nedåtknappen. Och den här select-knappen i spelsammanhang så heter den fire. Och om fire är nedtryckt, ja, i så fall så sätter jag både dx och dy till 0, det vill säga då stannar bollen. Vi fortsätter med bild 8 för att den här process keys-metoden, den är ju inte magisk så att den anropas av sig självt, utan i våra timer-task så måste jag lägga till ett anrop till process keys. Så att innan jag anropar update game state som jag använder sig av dx och dy för att uppdatera x och y, innan jag anropar update game state så anropar jag process keys så att jag får de här förändringarna i dx och dy som eventuella knapptryckningar har orsakat. Vi går vidare till bild 9 för att titta på ett problem med knapptryckningar. Om ni tittar på skärmen här så ser ni att där har vi våran boll. Och sen har jag dessutom lagt till en sak till då, att uppe i vänstra hörnet så skriver jag ut aktuellt dx och dy. Det är bara ett anrop till drawString som jag har lagt in i den här metoden render. Och ni ser att dy är 19, det vill säga bollen har ganska hög fart neråt här. Och nu var det så att jag tryckte faktiskt bara på neråt-knappen en gång, men ändå så la den till 18 till neråt-farten. Och det där är ett problem med vad vi kan kalla kontaktstudsar, att en knapptryckning räknas som flera. I emulatorn så fick jag alltså 19 knapptryckningar fast jag bara tryckte en gång. Telefonen, min V800, var lite bättre och den gamla VTK-emulatorn på en annan dator, den var ännu lite bättre, så att det blev bara ett par knapptryckningar per knapptryckning. Och vad beror det där på? Jo, det beror på att när man trycker ner knappen så genereras det ju inte en knapptryckning på något sätt, utan det är ju i den här loopen. 50 gånger i sekunden så kollar programmet om är knappen nedtryckt? Ja eller nej. Och om man då inte är väldigt snabb med att släppa upp knappen, eller om emulatorn kanske har någon inbyggd fördröjning som gör att man inte kan släppa upp den tillräckligt snabbt, ja, i så fall så blir det flera stycken gånger som den detekterar knappen som nedtryckt. I det här fallet var det då 18 gånger som det blev detekterat att knappen var nedtryckt. Det där är ett problem som vi behöver lösa på ett eller annat sätt. Antingen så att det bara räknas en gång när man trycker ner knappen, som på ett tangentbord utan tangentrepeat. Eller att vi har någon form av repeat här, att håller man knappen nere så räknas det en tryckning i sekunden eller 10 sekunder eller vad man nu tycker är trevligt. Och för att göra det så krångligt som möjligt så ska vi ha sån här tangentrepeat. Det vill säga, låt oss säga att trycker man ner knappen och släpper den så ska det bara genereras en tangentnedtryckning. Men trycker man ner knappen och håller den nedtryckt så ska det fungera som, låt oss säga, 4 stycken tangentnedtryckningar i sekunden. Ungefär som vanlig repeat på tangentbord alltså. Och tittar vi på bild 10 så ska vi se hur man gör det där. När vi kommer in i vår process key-metod så ska vi börja med att kolla om användaren håller knappen nere just nu på riktigt. Det är precis det vi har gjort förut, men vi nöjer oss inte med det. Utan om nu användaren håller knappen nere, var det då mer än en kvarts sekund? Om det ska vara 4 gånger per sekund, det vill säga 250 millisekunder. Var det mer än en kvarts sekund som vi, sen vi räknade knappen senast som nedtryckt? Ja, om det var mer än en kvarts sekund, i så fall ska vi räkna knappnedtryckningen som en nedtryckning. Och sen ska vi börja om och räkna tiden. Men om antingen användaren inte håller knappen nere, ja, då ska vi förstås inte räkna någon nedtryckning. Eller om användaren håller knappen nere och det var mindre än en kvarts sekund sedan vi räknade den senast, ja, då ska vi inte göra någonting. Om ni tittar under bilden så ser ni en webbadress. Det är därifrån jag har hämtat den här lösningen. Jag kan tipsa om att det finns mer bra saker att läsa på det stället. Vi går ner till bild nummer 11 för att titta på hur det här med tangentrepeat faktiskt görs som riktig Java-kod. Och vi tittar på rad 14 där jag först skapar en konstant som heter key repeat rate. Den är satt till 250, det vill säga 250 millisekunder eller 4 tangentnedtryckningar per sekund. Och sen så, ja, det är ju ganska mycket kod här, men det är för att den ska vara generell och effektiv. Det skulle gå att göra kod som kanske är lite mer rätt fram här, men då skulle det bli ganska mycket kod och just därför kan det bli svårare att förstå den. Ni behöver kanske inte sätta er in i det här, det är helt okej att bara kopiera det, men jag ska förklara koden i alla fall. Jag har ett antal konstanter som jag sen kommer att använda som array-index för de olika tangenterna. Till exempel att uppåt-tangenten får nummer 0, vänster-tangenten får nummer 1 och så vidare. Sen så har jag på rad 24 en array av booleans, det vill säga flaggor som är sanna eller falska. Och det anger då om är tangenten nedtryckt eller inte, eller rättare sagt ska den räknas som en nedtryckning eller inte. Så att istället för att titta på om tangenten på riktigt är nedtryckt som vi har gjort tidigare, så kollar vi i den här arrayen om ska den räknas som en tryckning den här gången. Sen har jag på rad 29 en annan array av long, och vad den innehåller det är tiden när vi senast räknade tangenten som nedtryckt. Det är ju den som det ska ha gått minst 250 millisekunder sen. Dessutom på rad 34 så gör jag en array som jag använder för att översätta från mina egna tangentkoder, my upkey och så vidare, till de här inbyggda som heter uppressed och så vidare. Bläddrar vi sen ner till rad 75 så har vi den nya process keys, som då förstås blir lite krångligare än den gamla. Fortfarande så anropar jag get key states för att få vilka tangenter som är nedtryckta på riktigt just nu. Sen hämtar jag aktuell tid och lägger i current time. Och sen kommer själva hanteringen av tangenterna. Jag loopar igenom de fem tangenter vi ska hantera. Jag börjar med att sätta key is down för varje tangent till falskt, det vill säga default är att den inte är nedtryckt. Och sen så ska vi då kolla om vi ska räkna en tryckning för den här tangenten. Börja med att titta på om tangenten är nedtryckt på riktigt. Är den det så räknar vi ut hur mycket tid som har förflutit sedan vi räknade den senast. Och om den förflutna tiden var större än den här key repeat rate som vi har satt, ja, i så fall så sätter vi current time till last key time, det vill säga vi sparar undan current time som senaste tiden räknades och sätter keys down till true. Och sen då, när vi har gått igenom alla tangenterna och kollat om vi ska räkna dem, då får vi göra det här samma sak som vi gjorde förut, att kolla om tangenterna är nedtryckna och i så fall ändra dx och dy. Men nu tittar vi inte direkt i den här talet med tangenter som vi fick från metoden getKeyStates, utan vi tittar i den här arrayen med keys down. Och på det här viset så kan vi då få en fungerande tangentrepeat. Det funkar jättebra på telefonen, men i VTK-emulatorn som jag körde på min dator så var det faktiskt fortfarande lite krångel här, för att den hann inte riktigt med och rita på min långsamma dator, så att jag tror att det var det beror på att det trots allt blev vissa tangentstudsar, vissa gånger som en tryckning räknades som flera. Som avslutning ska vi titta på ett mycket enklare sätt att hantera tangenter. Vi går ner till bild 12 och nu ska vi lära oss hur man använder de tre metoderna key pressed, key released och key repeated istället för att själv anropa get key states och sen göra den här hanteringen som jag har sett tidigare. Det här är enklare, men man får inte samma flexibilitet till exempel med att kunna göra sin egen repeat rate. Vi tittar på koden här och det här är alltså tre metoder som man skriver i sin klass, i sin Canvas-klass. Fungerar både i Canvas och Game Canvas. Och om vi går längst ner till key released så är det en metod som anropas när man släpper en knapp. Och den här implementationen gör ju inte särskilt mycket mer än bara skriva ut ett litet meddelande. Om vi går upp till key repeated så gör den heller inte så mycket, utan den anropar istället key pressed. Och tittar vi på key pressed så gör den själva jobbet. Vi ser att den får en keycode. Alla de här får ju en tangentkod. Men det här är inte riktigt samma kod vi har sett förut, utan det här är andra tangentkoder. Och det första man ska göra är att man ska översätta med hjälp av metoden getGameAction på rad 3 här. Så ser vi att man anropar getGameAction för att översätta tangentkoden till en gameAction. Och sen använder jag här nu i switch-satsen på rad 6 och neråt, använder jag denna game action för att jämföra mot koderna up, down, left, right och fire för att göra de här ändringarna av dx och dy som vi skulle göra. Och som sagt, det här är ju enklare men inte riktigt lika flexibelt. Och därmed är lektionen slut.